god morgon. Det här är Radio Nacka. Fredagen den 25 juni 2004, 5 minuter över 7 klockan. Va? Är det midsommarafton redan? Nej, men oj, oj, oj. Nej, det kan inte stämma. En underbart solig fredag morgon har vi i alla fall. Och det kommer att bli en 14 grader varmt idag. Det räcker väl. Det kommer vara lite sådär växlande molnighet. Kanske någon regnskur också på förmiddagen. Senare under eftermiddagen så blir det ökande molnighet. Men däremot inget regn. Under kvällen däremot lite regn. Det ska ju vara så här års i svensk tradition. På den här dagen. Och även i natt kanske lite regn. Och imorgon så lite växlande. Lite fram och tillbaka så där regn och sol. Men uppåt en 18 grader imorgon. Vinden 4 meter per sekund. Nordväst. Ligg. Solen gick upp 3:37 och går ner 22:05 idag. 25 juni 2004. Så ligger det till. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på morgonen mellan 7 och 8 för det mesta. Dock inte alltid. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. står för musiken. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Tyvärr ligger vi inte ute på internet just nu. Det har varit något fel på internetanslutningen. Så att man kan endast höra detta på Radio Nacka 99,9. Men det räcker väl. Ja, sen kanske går det pris senare. 17 minuter över 7 klockan. Det är den 25 juni. En fredag, en speciell fredag. Kanske. Men borta i Amerika, i Spokane, Washington State, uppe i nordvästra hörnet, där har man faktiskt börjat testa någonting för framtiden. Wirenet Internet. Va? Vad är det här? Ja, det skulle egentligen heta Wireless Internet. Men det är så att i ett helt område av staden Spokane, en ganska stor del, ungefär 100 kvarter, så, och kvarter är ganska stora där i Spokane, så har man lagt ut sändare som sänder internet. Det här innebär alltså att man kan nå internet trådlöst. I ett helt stadsdel skulle man kunna säga, en ganska stor del av en stad. Mitt inne i Spokane. Och så det innebär att de har satt upp några antenner då på några byggnader här och där. Och så kan man alltså få in internet över hela stället. Och det måste väl vara tvåvägs det här. Jag har inte riktigt förstått hur det fungerar. Men det är helt enkelt så att man har en liten bärbar dator då till exempel. Eller man kan ha det i sin bil. Och så har man då naturligtvis en mottagare som man kan få in internet. Men inte nog med det. Det måste ju vara en liten sändare också. Så det är väl ungefär som en bärbar telefon. En mobiltelefon ungefär inbyggd i den där lilla datorn. Och all den här tekniken finns ju. Men det nya är alltså när man kopplar ihop det och gör ett lite mer seriöst prov, att en hel stadsdel har wireless internet så att folk kan gå runt och lyssna på det här programmet i Spokane just nu. Kan man alltså, om man är där just nu, så kan man gå runt och lyssna på det här programmet en liten bärbar mottagare. Det är ganska fantastiskt, en liten bil. För det innebär ju att om det här börjar bli standard, så innebär det att ett sånt här radioprogram kan höras överallt. Och det innebär att alla som kan sända radioprogram på internet kan ju då liksom bli jämställda. Det är det som är så fantastiskt med internet. Ja, nu glömde jag säga, just nu så sänder vi inte på internet. Det är ett problem förstås, men vi brukar göra det. Men det var det här som hände med hemsidor. Det har ju funnits stora tidningar i många år, stora fina dagstidningar. Och så har det funnits några små kalkylerade eller stencilerade blad med olika saker som inte alltid haft samma impact eller klass eller tyngd i folks medvetande, flygblad och sånt. Men i och med internet så kunde vem som helst sätta upp hemsidor. Och nu ligger de stora tidningarnas hemsidor sida vid sida med vem som helst lilla hemsida. Jag har en liten hemsida ute på internet. Och det är klart att det är ju mer trafik på vissa hemsidor än på andra hemsidor. Men det är egentligen ingen större skillnad, menar att man kan sätta lite skillnad på grafik och såna här saker på olika hemsidor. Men det är egentligen en avgörande skillnad på internet. Där är alla jämlika. Och det har ju dykt upp vissa internetfenomen. Vi har ju till exempel Drudge Report borta i Amerika. Det är en enda kille som har en liten hemsida där han lägger ut nyheter av olika slag och skriver egna stories och sånt där. Nyhetsstories. Och den har blivit enormt stor. Och han har alltså som ensam liten person då lyckats komma upp och konkurrera med de stora tunga medierepresentanterna, vare sig det är tv-kanaler eller stora dagstidningar eller radiostationer eller nyhetsbyråer. Så i och med wireless internet så skulle radio kunna genomgå lite samma revolution. Om det blir vanligt det här med wireless internet, så kommer det bli en samma revolution med radio. Vi har ju det naturligtvis med närradion som vi sänder i. Men rent tekniskt är de sändarna väldigt svaga och små, vilket innebär att de täcker ganska små områden och det kan vara svårt att få in lite här och där. Och framförallt om man rör sig mellan olika områden, vilket de flesta gör i en storstad. Man rör sig från en förort och så arbetar man kanske i city, och så har man kanske släkt i en annan förort och vänner i en tredje och sådär, så att man rör sig mellan förorterna. Så därför är de här närradiosändarna inte riktigt så bra för storstadsmänniskorna som rör sig över. Men blir wireless internet, då får vi ytterligare en sån här förändring, precis som internet har inneburit en sån revolution. Och kanske är det även inom radio. Så det blir spännande att se. Alltså i Spokane i Washington så provar man detta just nu. att i Spokane, Washington, det är inte bara vanliga internet som lägger ut, utan staden har varit med och betalat det här för att stadens olika arbetare använder det här. De här P-lisorna till exempel, de skriver sina P-rapporter, men de har en liten handhållen sändare, dator då, och knappar in och så går det rakt in i systemet. Och även polisen, när de ska göra, kolla license plates, alltså kolla registreringsnummer på bilar, så gör man det på samma sätt, direkt in i datasystemet och får svar tillbaka. Så att det är någonting som finns. Och det är ju så mycket teknik och så mycket internet och datorer, så för många är det här bara en ytterligare liten teknisk finess. Men det är faktiskt någonting som kan innebära lite av en revolution, när man tar gammal teknik som har funnits och sätter ihop den. Det var ju så internet kom till. Datorer hade ju funnits ett tag, PCs, hemmadatorer, och telefonnätet har ju funnits i 100 år. Och det var någon som kom på att det här kan man ju koppla ihop, och så har vi internet, vilket är en fantastisk revolution och har förändrat mycket av våra liv. Som vanligt kan man ringa in hit i sändningen. Det är 08 716 4417. Det är 08 716 4417. Åkte Saltsjöbanan, vilket inte är så vanligt, och då låg de nya tidtabellerna där i en liten, ett litet fack in vid dörren på Saltsjöbanan. Men det var inte så storyn började. Storyn började med att jag skulle åka med tåget och gick som vanlig tid till perrongen och stod där och väntade och väntade och väntade och väntade. Och då är det klart att komma på, men vänta, är det sommartidtabell nu? Så gick jag och tittade och tittade. Jo då, jag hade alltså missat att det var sommartidtabell, så jag missade tåget. Men bortsett från det, ja, sen fick åka med tåget till slut, så hittade jag de här sommartidtabellerna. Och det var så konstigt, jag öppnade och tittade, och så kom en underlig bild som inte hade någonting med, va? Vad är det här? Det är alltså så att de har stoppat in väldigt konstiga underliga bilder här i sommartidtabellen för SL. Bilder som inte har någonting med någonting att göra. Bara när jag öppnar mittuppslaget här på sommartidtabellen, så ligger det en ung kvinna på en säng, och hon tittar rakt in i baken på en ung man som inte har fått på sig byxorna riktigt. Eller det är kanske modernt. Han är liksom, som har satt ner byxorna, och så sticker underbyxorna fram. Och det skulle man ju tro var något fel om man visste att det var till en mode med sånt. I alla fall, så hon ligger där, och ovanför henne står det slutt. På engelska betyder det hora, slampa, prostituerad och vad heter det, nattens kvinna och sådär. Dålig kvinna och sådär. Betyder det på engelska, men det är klart på svenska så betyder det inte slatt, det betyder väl slut. Så jag vet inte varför det står slut riktigt ovanför henne, om det betyder någonting. Hon ligger också med nedhasade byxor och... eftersom hon ligger så där utlagd på schäslong, så har ju det en viss pornografisk innebörd, även om hon egentligen bara är en vanlig kvinna som ligger där. Hon är alltså klädd, men inte riktigt ordentligt. Och det finns en annan. Det var en annan bild i den här sommartidtabellen från SL på. Ska se, vad hittade jag det? För det var en annan bild på en kvinna, eller en ung, lite ung kvinna som låg och sov. Den kan också, det beror på lite på vad man har för ögon, hur man ser det där, men den kan ses som pornografisk eller bara att det är en ung kvinna som ligger och sover här. Sofia står på henne, som ligger och sover. Och så hon skulle vara, jag vet inte, skulle kunna vara 18 år. Sen står det B46, jag vet inte vad B46 betyder. Och på den här kvinnan på sängen när jag börjar med så står det B311. Jag vet faktiskt inte vad det betyder. Är det någon sån här linje då? Några av SLs linjer kanske som heter sånt. Att titta i katalogen och se om det är någon linje som heter B. För Saltsjöbanan heter L25 och L26 då vissa dagar. Nej, jag vet inte. Men i alla fall. Sen är det också en bild på ett höghus med massa paraboler. Och det höghuset skulle kunna vara, det är någon av våra så att säga nybyggda förorter, de är väl 15-20 år nu, men i alla fall. Massa paraboler där, man ser en radda med balkonger på höghuset och paraboler, så står det filmhuset på. Hmm. Fast det är inte vanliga filmhuset. Sen är det en bild på två pojkar, de är kanske 7 år gamla, ungefär fotade rakt framifrån. Och de står och kamratligt håller om varandra med armarna, ungefär som två pojkar som är bästa kompisar skulle kunna hålla om varandra med armarna sådär. Och de har ingenting på överkroppen, på underkroppen har de några byxor, det ser man tydligt för att de står liksom i fotade högt gräs. Och jag läste om den här sommartidtabellen, vissa hade ansett att det var barnpornografisk. Jag vet inte om det är den här bilden de menar. Jag kan inte säga att den är. Det måste du lägga in the eye of the beholder. Jag skulle inte kalla den bilden för barnpornografisk. Men så som liksom hela porrindustrin och internet har blivit så förändras kanske vår syn. Så mer och mer blir på något sätt barnpornografisk för att det finns så mycket sånt. Så att det är väl de två pojkar då som vissa skulle kunna anses vara barnpornografiskt möjligen. Jag måste säga, jag tycker det är lite långsökt, men eftersom de här bilderna inte direkt hänger ihop med sommartidtabellen i övrigt så tycker jag att den bilden är malplacerad. Eftersom många säkert kan tycka den är stötande så tycker jag att den inte borde finnas med. Även om bilden i sig är två unga pojkar som är bästa kompisar, men som sagt, jag förstår att vissa kan ta an stöt av den. De är med på en annan bild, de här killarna också. Då springer de på ett jättelikt bergstopp. Det går inte att se riktigt vilken den är. Om det är den där som ligger vid borta vid Solna, gamla Sopberget. Eller om det är bara en topp. Men de är ute och springer där på väg upp. Värsta backe står det där. Och B780, vad det nu betyder. Så i alla fall, så att vi har en sommartidtabell som har en massa konstiga bilder som inte direkt har koppling till det. Sen kollade jag det i tidningen här också. Det är tydligen så att vissa tiderna som anges i sommartidtabellen till en felaktiga. Så att en del av tiderna stämmer inte. Det är kanske synd i en tidtabell. Det är frågan om de ska köra efter den. Ja, det står ju så i tidtabellen. Kanske de måste köra så. Men det gör de väl inte. I alla fall, så att det där är väl en skandal som har varit här i Stockholm nyligen med sommartidtabellen. Och SL på sin hemsida tar också upp sommartidtabellen och de ber om ursäkt och de säger att de ska inte ha något mer arbete med det designföretag som hade satt ihop den här tabellen. Och jag kan ju läsa vad SL skriver här. SLs nya ficktidtabeller har fått mycket uppmärksamhet i media. Det handlar framförallt om de bilder som förekommer. SLs kundtjänst har i nuläget tagit emot drygt 300 stycken synpunkter om de nya sommartidtabellerna. Jag ber om ursäkt, det står 300 stycken synpunkter. Jag har inte läst igenom det innan, så att jag måste. Men det står faktiskt så. De flesta samtalen och mejlen handlar om ficktidtabellerna som har bytt format. Som uppskattas av några och ogillas av andra. Endast cirka 15 personer hade på torsdagsmorgon hört av sig med åsikter om de bilder som finns som utfyllnad mellan tabellverken. Flera förfrågningar hos kundtjänsten var ett resultat av medias artiklar. Skriver alltså SL på sin hemsida just nu. SL beklagar om bilderna kan misstolkas. I det här fallet har rutinerna brustit och bilderna publicerats utan SLs godkännande. Liksom varje år har en del andra felaktigheter som avgångstider och annan trafikinformation också smugit sig in i tabellerna. För att minimera skadan kommer de rätta uppgifterna att annonseras runt om i SL-trafiken så snart som möjligt. Skulle du bli försenad på grund av felaktiga tidtabellsuppgifter gäller självklart vår resegaranti. Om du har synpunkter eller frågor om nya tidtabellerna, kontakta gärna vår kundtjänst 08 600 10 00. Eller använd vårt kontaktformulär. Det är alltså inne på internet man kan göra det. Om någon är intresserad så går man på internet och slår in sl.se, så kan man läsa om det här. Så det var alltså sommartidtabellen som har fått mycket kritik. Den som är ansvarig för det här konstnärliga inslaget med bilder, han säger att vår idé var att visa SL i sommarskrud. SL är också en del i människors blodomlopp. Och stannar SL så stannar livet. Barnen illustrerar livet och sommaren. Att se bilderna som pornografiska motiv är rent nonsens, säger Igor Kazakov som är den som har designat bilderna. Jag måste säga att i första en tidtabell i första hand till för att vara en tidtabell kanske. Men ska man ha lite trevliga bilder där, i och för sig då blir tabellen bara större. Det är bättre att ha så få sidor som möjligt man ska kunna ha den i fickan. Men bortsett från det, ska man ha lite bilder där, då är det inget fel av det. Men då kan man väl ha vardagsbilder på folk. Liksom sådär. Lite vardagsbilder och folk som är gärna då som är ute och reser med SL. Eller som är på väg. Det går ju, har ju väldigt många trevliga motiv. Vardagliga och även trevliga motiv. För att de här bilderna, de bilderna på de många kvinnorna är som extremt tjusiga reklambilder eller snudd på pornografiska men reklambilder. Och det är vissa som ser ut så, men det blir inte representativt för liksom det resande folket på SL. Jag vet inte varför ska man, det finns ju så mycket reklam i alla fall. Varför ska man ha det till tabellen då också? Så att jag förstår fortfarande inte varför man ska ha tjusiga föriska bilder. Och sen är det som kontrast kanske ett bild på ett höghus som inte är gjort för att vara tjusigt. Det beror på om man tycker om höghus eller inte. Men det är liksom bara ett högt höghus fotat rakt upp. Och så de här unga pojkarna då som då enligt vissa tycks vara barnpornografi. Jag vet inte vad jag ska säga om det där. Nej, alltså egentligen är det ju inte det. Och det är egentligen en annan diskussion. Det är synd att vi har fått så mycket porr kring oss nu så överallt så att det är så mycket som anses som porr. Här kan man ju säga att det kanske är en form av Sveriges oskuld som håller på att försvinna. Och i Sverige har vi faktiskt haft ett, eller har fortfarande ett ganska avslappnat förhållande till nakenhet och så vidare. Till exempel på badstränder så, jag vet inte hur det är nu, men det var i alla fall så förr att barn sprang helt nakna på badstränder och det var liksom ingen som tänkte på det. Inte vad jag vet i alla fall, men jag har levt i USA, i både Kanada och USA nu i 12-13 år och det är en helt annan kulturell inställning där. Där finns den här medvetenheten om pedofiler, om det finns ju mycket större medvetenhet om det där, så där kan inte barn springa lösa på samma sätt. Det sker liksom inte. Och det är samma sak med kvinnor. Här i Sverige så har ju då också kvinnor möjlighet att unga tjejer kan gå avklädda mer eller mindre, vare sig det är på badstrand eller om det är till vardags. Och det där kommer väl försvinna mer och mer. Eftersom vi får inflyttning av andra kulturer hit så kommer det att förändras kanske. Och möjligen för att vi via internet och alla bilder och sånt här också får få mer kontakt med omvärlden. För det är någonting som inte heller fungerar i Amerika. Utan där har man en kultur som är ännu starkare i, ja, ska vi ta för länder i Mellanöstern till exempel, där kvinnor måste vara helt täckta uppifrån och ner. Så vi kanske håller på att förlora en del av vår oskyldighet i Sverige. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det där kan man också diskutera. Men allt detta utifrån SL sommartidtabell som ni kan hitta överallt runt SL nu finns färdiga. SL har ingen möjlighet att trycka upp nya sommartidtabeller och lägga ut istället. Utan de ber om ursäkt för den som finns. Och är ni intresserade så kan ni alltså gå och plocka en sommartidtabell och se vad ni tycker själva. Jaha, jag måste säga att jag tycker nog bilderna var konstiga. Hellre då lite vardagsbilder i så fall. Det finns ju mycket trevligt man kan visa liksom. Både roligt och allt möjligt sådär. Från SL och hela folket är ute och reser på SL. Och jag håller med den här mannen som hade var den konstnärliga illustratören att SL är en del av människors blodomlopp. Stannar SL så stannar livet. Och det tycker jag var väldigt bra sagt. Det håller jag faktiskt med om. Så långt, men sen blev det nog fel. Även i SLs styrelse så är politikerna mycket kritiska mot bilderna. Och det är så många som uppfattar bilderna som sexistiskt. Det kan jag hålla med om. De flesta bilderna här kan upplevas som sexistiska. Men det är väl snarare bilderna på de här unga kvinnorna och männen där snarare. De som minst är i 20-årsåldern eller så. Förutom de här unga pojkarna så håller jag med om att det är en konstig bild av unga kvinnor som förs fram där på bilderna också. Det är lite för mig. Ja, men det är när vi har så mycket sånt. När vi har så mycket sån här sexistiska reklambilder i alla fall. Då räcker det väl tycker jag. Ja, det är också någonting som reklamen då har förändrat. Om inte vi hade haft de bilderna överallt så hade bilderna varit helt annorlunda på de unga sensuella kvinnorna här naturligtvis. Men vi får acceptera det samhälle vi har och det håller alltså med om att bilderna var fel. Jag fördömer det här med de bilder som att de sattes in i SLs sommartidtabell. För att SL ska ju vara till för alla och jag tycker snarare att de här bilderna stöter bort folk. Och det är ju inte riktigt meningen. Ganska intressant, här i Sverige så har ju den här Michael Moore, han har hyllats som någon form av samhällskritiker och medveten och hjälte sådär. Alltså, jag måste bara avslöja en liten detalj här. Jag kommer som tjejsärs när jag kläder att Michael Moore är alltså bara någon komiker. Han är liksom som en komiker eller satiriker som inte ska tas på allvar som form av samhällskritiker. Och han utgår alltid från väldigt konstiga, underliga konspirationsteorier. Och sen gör han en sån där form av burlesk komedi utav ovanpå. Det är vad han gör. Och det är liksom en sak. Men i delar av Europa där man försöker hitta allting man kan för att hata Bush så mycket som möjligt. Och USA så mycket som möjligt. Så har man liksom upphöjt Michael Moore. Så får man, jag vet inte vad. Då får man Platon nästan. Så att jag måste säga att det var kul att se Christopher Hitchens som är alltså en stark kritiker av, han är med, han är en vänstertyp, en engelsman som bor i USA i Washington DC, och han sågar Michael Moores film. Han menar att det är bara lögn där som det liksom ligger allting på, och den är lång och den är paranoid och sådär. Och det är ganska kul att även den som är så kritisk mot Bush-regimen alla fall kan vara ärlig nog och förstå vad Michael Moore håller på med. Att det är liksom buskagitation, minst sagt. Och det som är så kul är att den här Michael Moore som då gör sån här buskagitation, liksom har lägsta sort, att han blir hyllad. Jag vet inte hur mycket som har visats på Sveriges Television och vad han har gjort. Och han blir liksom hyllad här. Det är faktiskt pinsamt, det är faktiskt lite kejsarens nya kläder, men det är väl så att önskan att kunna hitta någonting och klaga på Amerika och kunna hata Bush med, önskan är så stark så man tar väl till varje halmstrå här bland Bush-hatarna. Så att Michael Moore sågas alltså av Christopher Hitchens, som faktiskt är en seriös samhällskritiker, även om jag inte håller med honom, men han utgår i alla fall från riktiga saker. Man resonerar enligt seriösa former och får faktiskt en seriös samhällskritik. Så han är faktiskt en seriös samhällskritiker, till skillnad från Michael Moore som bara är en burlesk humpardump, en sån där klumpiduns. Som liksom en komiker egentligen. Även om jag inte håller med Christopher Hitchens ofta övrigt vad han tycker, men han är i alla fall seriös. Christopher Hitchens skriver han skriver mycket här. Ja. To describe this film as dishonest and demagogic would be almost to promote those terms to the level of respectability. To describe this film as a piece of crap would be to run the risk of discourse that would never again rise above excremental. To describe it as an exercise in facile crowd-pleasing would be too obvious. Fahrenheit 9/11 is a sinister exercise in moral frivolity. Jag läsande tidigt på morgonen, jag har inte vaknat lite än. Frivolous. Frivolity, okej. Okay. Crudely disguised as an exercise in seriousness. Alltså de har... Det är en låg film, men den har liksom maskerats för att försöka vara lite seriöst då, ungefär. It's also a spectacle of abject political cowardice. Alltså coward, den är alltså väldigt feg i form av fegt politiskt resonerande. Making itself a demonstration of dissenting bravery. Han försöker låtsas att den ska vara väldigt modig och sådär. Nåja, det är svårt att översätta Christopher Hitchens, men det är alltså en vänsteragitatör som sågar Michael Moores film. Jag tänkte att jag skulle ta upp det, för att jag vet inte om det kommer tas upp så mycket i Sverige direkt. Jaha, ska se om jag hinner med lite av Stockholms historia här också. Slut vann dock de nya salihallarna allmänhetens bevågenhet, och tillsammans med tillkomsten av slakteriet i Enskede år 1912 och uppstramningen av mjölkförsäljningen, så bidrog det till en mera hygienisk mathantering. Så fortsätter kapitlet Livets nödtorft ur Lars Erikssons Stockholms historia, som vi brukar läsa ur här varje morgon. Det här är Radio Nacka 99,9, heter Lasse och finns här på morgonen mellan 7 och 8. Och just nu har vi en väldigt solig och fin morgon, men det ska bli lite regn senare. Inte så varmt, bara 15 grader ungefär. Och eftermiddagen då så kommer det sluta regna, men på kvällen så börjar det igen. Så att vara beredda med galoscherna. Debatten var dock våldsam. Och den 16 oktober 1916 kunde socialdemokraten Seth Höglund konstatera i fullmäktige, citat: "Ja, situationen är så förvirrad att jag tycker man med skäl kan säga att mjölken haft samma inverkan på stadsfullmäktige som brännvinet. Centralisering och hygienisering av livsmedelshanteringen drev dock bort mycket av den tidigare epokernas livsfarliga snusk i mathanteringen", fortsätter Lars Eriksson sin text. En rapport från tidiga stadens tillsyningsmän och veterinärer 1892 berättar om vilka förhållanden som före saneringen kunde möta stadens inspektörer. Och det här är från ett slakteri på Norrtullsgatan, där man skriver: "Strax till vänster inom dörren stod då tvenne halvtunnor fyllda med mer eller mindre gammalt slaktavskräde. Jämte dessa låg några kreaturstarmar. Till höger om ingången hängde ett knippe betydligt förskrämda nötdjurstarmar. Omedelbart därintill förvarades ett med mögelsvamp betäckt kojuver. På krokar efter den västra långväggen hängde en hel del, 12 knippen, tarmar efter nötkreatur. Nästan samtliga förskämda. De flesta angripna av höggradig förruttnelse. På ett bord i slakteriet låg en hög, 10 par, lungor efter nötkreatur. Dels sjukligt förändrade, dels i hög grad försämda. På golvet låg en hög försämda nötkreaturshuvuden. Väggarna i slakteriet vore besudlade med blod, med fett och vid djurdelarnas försämning uppkomna sönderfallsprodukter med mera. I denna asgård hade slaktaren D under föregående vecka slaktat." Slutcitat från några hälsovårdsinspektörer år, ska vi se, 1892. Och texten fortsätter: "Oron för att bli sjuk och eventuellt avlida av trikinhaltigt fläsk var en omdebatterad realitet för det förra sekelskiftet stockholmare. Allt ifrån 1870-talet förekommer i rådhusrätten en rad ärenden som gäller mjölkförsäljare, på vilka olika sätt brutit mot de hygieniska bestämmelserna. Problemen blev inte mindre av att mellan 60-80% av kreatursbesättningen var tuberkulösa. En siffra som under 1905 hade sjunkit till fortfarande mycket höga 40%. Och följande skildring av kogubbarnas och andra mjölkförsäljares hantering ger en bra bild av problemen. Citat. Var och en som är i tillfälle att följa en mjölkkärra från någon ladugård vid dess färd från hus till hus ska snart lägga märke till vissa egendomligheter i mjölkbudets beteende under utdelande av mjölken, vilka sannolikt måste förefalla var en misstänkta. Så ser man till exempel ofta mjölkbudet då han stannar utför ett hus, hur det som det börjar med en viss omsorgsfullhet söka bland sina mjölkflaskor och till och med oförsynt noga företaga hemlighetsfulla blandningar av varorna ur de många kärlen innan mjölken bäres upp i husen. Tydligt nog har mjölkbudet varor av olika god kvalitet, vilka rättvist fördelas bland kunderna allt eftersom det är pris som av dem betalas. De mindre bemedlade köparna erhåller därvid sämre vara, mjölk från gårdagen. Slutcitat. Till Hötorget kan man knyta inte bara en viktig del av Stockholms handel och livsmedel. I närheten bodde också Stockholms kanske främsta matorakel genom tiderna, Kajsa Varg. Och där får vi faktiskt ta och stänga av boken idag. Det blev inte så mycket idag, men vi får väl fortsätta på måndag här istället. Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Ansvarig utgivare för den här sändning är Radioföreningen Nacka. Säg god morgon, lyssna gärna igen. Radio Nacka 99,9. Vi sänder talradio dygnet runt. Och vi berättar ganska mycket om Nacka och även om Stockholm. Och ibland lite om världen också. Och vi ägnar oss ganska mycket åt historia, återblickar. Men ibland lite aktuella nutidsbetraktelser också. Klockan är 8. Tack och adjö.